Olsson, Anders Palmer, Göran Sundström och Per Wissén. Ordförande var som vanligt Bo Sigheden. Nu OBS med Willy Josefsson.
Ja, välkomna till dagens OBS. Nu är den här, Sveriges stund i solen. Det stora toppmötet är äntligen igång och i tidningen häromdagen kunde man läsa att Göran Persson ville bli historisk. Och han har onekligen ansträngt sig för att verka europeisk den sista tiden. Ungefär som ett slags Helmut Kohl, fast inte riktigt. Problemet är naturligtvis den irländska folkomröstningen som inte heller var någon riktig folkomröstning om man nu ska tro det upphetsade förhandssnacket inför Göteborgsmötet. Och hur man i så fall ska få folket att lita på kommande EMU-omröstningar är kanske en senare fråga. Nu gäller det Göteborg och rånarluvor mot numrerade hjälmar. Någonstans i spektaklet finns det också en sakfråga, även om det kan verka besvärligt att reda ut vad den handlar om. Vi ska i alla fall göra ett hederligt försök här i dagens OBS och vi ska också fundera över vad man ska göra åt vår allt mera digitaliserade tillvaro. Kanske är det dags att dra i nördbromsen. Men vi börjar med Europas framtid. Strängt taget är det ju den som diskuteras i Göteborg. Och vad det i grunden handlar om är egentligen inget mindre än själva EUs konstitution. Anders Enmark ser så här på saken.
Läget i den europeiska unionen är som vanligt dimmigt. Resoluta protester väntas vid toppmötet i Göteborg. Mot vad är dock svårare att säga. Det finns en kritik mot vissa saker som EU gör. Den är i huvudsak rationell. Det finns samtidigt en kritik mot allt vad EU gör. Den är mindre rationell, men vanlig inom delar av den svenska vänstern, där man alltjämt diskuterar om vi ska vara med eller inte, som om det vore frågan. Dimman tätnade då Irland i en folkomröstning sa nej till NIS-fördraget. Det kunde tolkas som att Irland inte ville släppa in några öststater av fruktan för att förlora sitt eget bistånd eller av oro för sin neutralitet. Det var i varje fall argument som användes av nej-sidan. Mycket få röstade, intresset var minimalt, men det blev ett nej. Alla säger sig nu vilja hjälpa Irland att inta rätt ståndpunkt. Irlands utrikesminister säger att Irland djupast sett redan gör det, fastän det röstade fel. Det är inte så konstigt att valkampanjen på Irland blev rörig eftersom EU självt just nu är mycket rörigt. Det befinner sig i mellanrummet mellan olika utformningar. Konstitutionellt sett är EU ett krockslott som undan för undan byggts på utan någon riktig plan. Det är lätt att gripas av fruktan för det ena och det andra då man betraktar detta krockslott. Lösningen är dock knappast att stänga dörren för nya medlemmar eller att gå ur själv. Lösningen är att bygga om krockslottet. Som Sören Wibe påpekade i OBS är det egentliga argumentet för EU att det behövs en politisk storform för att möta det rörliga kapitalet. Med Karl Polanis ord är EU, eller borde vara, ett sätt att bädda in marknaden i demokratin. Det är samtidigt fullt möjligt att hävda att EU idag snarare är ett sätt att bädda in demokratin i marknaden. Det beror just på den motsägelsefulla och odemokratiska konstruktionen. Den byråkratiska överstatligheten växer hela tiden, men den demokratiska överstatligheten låter vänta på sig. Det beror delvis på att i flera länder finns en kritik mot överstatlighet, eller som det ofta heter, federalism, vilket gör demokratiska reformer kontroversiella, medan däremot byråkratin lugnt och stilla kan växa. Kritiken är på så sätt självmotverkande. EU bestämmer om allt möjligt smått som det inte har med att göra, men har en oklar eller i varje fall demokratiskt tveksam roll i stora frågor som bara kan avgöras på EU-nivå. Det som då behövs är en konstitutionell debatt, men det ser man inte mycket av idag. Till någon del kan det bero på att det gått troll i ett ord, nämligen just federalism. Med federalism menas i norra Europa en teori om den starka, närmast förtryckande staten. Ordet är sålunda ett skällsord i den svenska EU-debatten. Vi har det amerikanska språkbruket format efter en sen 1700-tals dispyt. I södra Europa däremot är federalism en teori om den svaga, delade staten som är så liten som möjligt. De som slår vakt om lokalt självstyre, till exempel republikaner, är självklart federalister. Deras tanke är då att högre instans bara ska göra det som bara högre instans kan göra. Det är ju det som brukar kallas subsidiaritetsprincipen. Alla beslut ska fattas så långt ner som möjligt i huvudregeln. Då de här radikalt olika definitionerna möts i debatten blir dimman tät. Det är fullt begripligt att ingen begriper något. Stor förvirring är följaktligen att vänta i Göteborg. Den konstitutionella debatten förekommer nästan inte i Sverige. Istället diskuterar vi, som sagt, om vi ska vara med eller inte. Det finns dock en väg ut ur dimman. Det är nästan bara Tyskland som talar om det idag. Det är att göra om EU till en federation i latineuropeisk mening. Många säger då att EU är ett högerprojekt i alla fall. Men då blandar de bara ihop en konstitutionell och en politisk fråga. Ett demokratiskt och federalt EU gör sin egen politik. Vilken den blir beror inte på konstitutionen utan på konjunkturen. Det är just det som är poängen.
Det sa Anders Enmark. Är det någon som minns utvecklingsoptimismen?
When I look around at the resources of the electrical field today, as shown in this exhibition, I feel that I would be glad to begin again my work as an electrician.
Det elektriska samhället, en fantastisk dröm hos en man som just hade fått en glödlampa att brinna. Idag lever vi mitt i det och kanske är det fler än Ladislaus Horatius som börjar känna sig instängda bland de digitala impulserna.
Man ska bejaka barnet i sig. Genom livslångt lekande och plastikoperationer håller vi oss unga. Myterna måste få näring. Sagorna måste få blomma genom att berättas om och om igen. Men vissa sagor blommar som algblomning på bekostnad av vett och sans. En sådan saga heter Sverige är ett kommunikationssamhälle. En annan, Sverige är en demokrati. Tyvärr degenererar en demokrati allt för lätt till infantokrati. Ett samhälle som lägger merparten av sina ansträngningar på gambling, aktiespekulationer, dataspelsindustri, upplevelseindustri och nalle- eller mobiltelefonindustri får finna sig i att kallas infantokrati. Jag inbillar mig att folk en gång i tiden faktiskt ville bli vuxna. Kanske var deras hormoner i olag. Vi vet ju att livet går ut på att hålla sig fräsch och slank. Läkarvetenskapen hjälper oss att uppgradera vår kropp. Lekprogrammen i tv polerar vårt barnasinne. Åldersgränsen för att bli myndig borde kanske höjas till 50 år. Vad gäller Sverige som kommunikationssamhälle är detta en saga skriven med spegelvänd skrift. Jag påminner mig hur Lin Yutang definierade det feminina klädmodet. En balansgång mellan kvinnans impuls att klä sig och klä av sig. On och off. Vi talar mycket om kommunikation. Men ingen nämner den djupa, nästan atavistiska längtan efter icke-kommunikation, provincialism, tystnad och ensamhet som genomsyrar den svenska folksjälen. Eller vill någon på allvar påstå att IT-revolutionen gjort oss alla bättre på att prata med grannen eller tilltala intressanta främlingar på bussen eller restaurangen, numera en restaurang? Sverige är nog det mest icke-kommunikativa samhälle jag känner till. Och det är inget fel i det. Felet är att hyckla ett kommunikationsbehov som inte finns. Det som finns är ett telekommunikationsbehov, vilket är någonting annat. Telekom och mobiltelefoner tillfredsställer ett bottenlöst lek- och tramsbehov samt en frustrerad längtan efter kärlek, uppskattning och bejakande. Syns du så finns du har uppdaterats till den som får flest påringningar och sms innan han dör vinner. En vän berättar att om inte mobilen ringt under ett helt dygn känner hon sig rätt värdelös. Men vad gjorde hon innan mobiltelefonen fanns? Varifrån kom då självkänslan? Detta är ett olöst mysterium, för ingen tycks komma ihåg hur livet kunde fungera före mobiltelefonerna. Denna minneslucka är troligtvis en följd av elektromagnetisk strålning. Men hur har det blivit då så här? Ja, 1993, när jag bromsade ett snabbtåg, var telekom ännu ingen het potatis. Folk trodde att IT uttalades IT och betydde sex appeal. Sen kom den svenska IT-bibeln, Vingar åt människans förmåga, och så gick det som det gick. Skolorna kopplades upp, företagen kopplades upp, kaffemaskinerna kopplades upp och kopplarna kopplades upp. Innan vi hann säga omelett hade Sverige hamnat i ett riktigt nördläge. Men eftersom det var nördarna, och med det ordet avser jag ärlyssna, mestadels medelålders män som vill itifiera hela Sverige. Eftersom det var nördarna som hade och har problemformuleringsmonopol, framställde situationen i självklart ljus dager. Det går bra för Sverige. Framtiden är här. Vi är ett ledande IT-land, mobilt, papperslöst, trådlöst. Hoppsan, ni glömde sanslöst. Det papperslösa samhället visade sig vara en nördlögn. Kommunikationssamhället lika så. Sverige är snarare en märklig hybrid mellan bonde- och telekommunikationssamhälle. Industrisamhällets urbana mentalitet får ses som en bakläxa vi fortfarande inte tagit itu med. Dessutom har IT-samhället fört nya sjukdomar med sig. Den kanske värsta är helt obeaktad. Jag tänker nu inte på musarm eller elöverkänslighet, utan något mycket värre. Jag tänker på en epidemi, ja en pandemi, alltså en epidemi som täcker många världsdelar. Denna sjukdom är nära knuten till kommunikationssamhället. Man kan med fog kalla den en communicable disease. Sjukdomen har fortfarande inget officiellt namn. Jag har valt att kalla den onani av två skäl. För det första är den inte smärtsam för patienten. De smittade snarare njuter än lider av sin åkomma, vilket komplicerar tillfriskningsprocessen. Och för det andra rör det sig om en uppkopplingssjukdom. Som ni säkert vet arbetar datorer med en binär kod, 1-0, on-off. Man tycker då att användarna skulle nöja sig med en liknande kod, dator på, dator av, nalle på, nalle av. Men det visar sig nu att många upplever läget nalle på som så oemotståndligt att de helt ignorerar läget nalle av. Istället för on-off lever de efter modellen on-on. De blir ononister. Vissa menar att onani, att vara online dygnet runt, är en mänsklig rättighet som borde skrivas in i FNs stadgar. Andra menar snarare att det är en folksjukdom jämställd med alkoholism. Hjälporganisationer som Anonyma Ononister och Non-Non-Non håller redan på att växa fram. Mänsklig rättighet eller sjukdom, en sak är i alla fall säker. Den stackars ononisten, inspirerad av nördarna som det är mindre synd om, har helt förlorat förståelsen för läget off. Tystnad, vila, utandning, restaurering. Vi har fått en kollektiv blindhet för den feminina polen yin. För att föregå med gott exempel ska jag nu själv gå offline. Jag vill önska er en angenäm, äventyrlig sommar. Låt gärna nallen gå i ide. Och varför inte låta äventyret bestå i största möjliga tystnad? För att parafrasera Karin Boye. Tystnad är fullkomningen av alla spruckna mobiltelefonsignaler.
Ladislaus Horatius, grundaren av föreningen Nördbroms. You must remember this. Det är dags för oss att säga tack, inte bara för idag, utan för en hel sommar. Vi hörs snart igen och kom ihåg det här. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I.
Redaktör för säsongens sista OBS var Willy Josefsson. Boktornet efter nyheterna avslutar veckans berättartema Carl Jonas Love Almqvist med en av hans tidningsartiklar Poesi i sak, ursprungligen publicerad i Dagligt Allehanda. I Boktornet alltså klockan 2. Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Nu blir det Eko.